grupper kan vara bra också. Jag pratade med Markus. Han var ensam i en ny stad på nyårsafton, promenerade själv omkring utan vänner. Och så såg han att det var en fest. Han bestämde sig efter lite övervägande att ändå knacka på dörren och kliva in. Han blev välkomnad och fick ett helt gäng med nya vänner på köpet. Jag pratade också med Stefan Schur, ett otroligt fint samtal. Han berättar om hur han miste en bror och fick en ny i form av kompisen Håkan. Missar du det samtalet så tycker jag att du ska gå in och lyssna på Karla Vagnens podden som kommer ut om en liten stund på Sveriges Radio Play-appen. Hörrni, Karla Vagnen är slut för ikväll nu och jag vill skicka iväg ett jättestort tack till alla som har varit med och som så generöst berättat om sina historier. Ljudtekniker var Peter Lindqvist, digital redaktör det var Hugo Götberg. Musiken valdes av Maria Ensell och i slussen satt Stefan Garid och Nova Norell. Producent för kvällens program, ja, det var Karin Forsmark. Jag heter Sarit Monastyrsko och efter nyheterna, ja, då får du sällskap av Peter Sundberg och Lisa Friberg i Vaken. Ha det fint. Hej.
Ekot vid midnatt. Lunds universitet inleder samarbete med ytterligare två lärosäten på Västbanken. Samarbetet ska göra det möjligt för palestinska akademiker att söka stipendier för att komma till Lund. Rickard Stenelo är sektionschef på universitetet.
Ledningen har varit tydlig från början att vi som universitet ska hjälpa till där vi kan när det gäller återuppbyggandet av de akademiska institutionerna i Palestina. Så att det är en del av det arbetet också.
Sen tidigare har Lunds universitet ett samarbete med Bethlehem University och detta utökas nu med Birzeit University och Arab American University Palestine, båda belägna på Västbanken.
Och vi har fått en förfrågan från en forskare från Gaza om att komma till Lund och få en fristad här och för att kunna bedriva sin forskning. Och där har vi fått ett godkännande nu från den berörda institutionen och även medel från rektor.
Det sa sektionschef Rickard Stenelo på Lunds universitet. Reporter Tatjana Kireva, P4 Malmöhus. Den lilla byn Blatten i södra Schweiz har delvis förstörts av en kollapsad glaciär. Byn med 300 invånare hade evakuerats redan förra veckan efter att glaciären hade börjat röra på sig. Och efter raset täcks nu 90% av byn av glaciärresterna. Att glaciären börjat glida neråt dalen beror på dess allt mindre yta. De tre tv-sändningarna från Eurovision Song Contest i Basel sågs av sammanlagt 166 miljoner människor, visar siffror från EBU. Det är 3 miljoner fler än förra årets sändningar från Malmö. EBU skriver att musiktävlingen är allra mest populär i de nordiska länderna. Samtidigt når tittarsiffrorna i tv inte upp till rekordåret 2016 då tävlingen sändes från Stockholm och nådde 204 miljoner tittare. Ekot vid midnatt med Henrik Berglind Delin.
Tack så mycket Henrik för den uppdateringen och nu i en direktsändning från Radiohuset i Stockholm.
Direkt från Radiohuset i Stockholm.
Jajamensan, och det är Peter Sundberg och Lisa Friberg som håller sällskap i natt. Priceless med Maroon 5 och Lisa. Och här i Studio 27 finns Peter Sundberg och Lisa Friberg. Kul att vi är på jobbet, eller hur Lisa?
Jätte.
Liksom
det lät ironiskt.
Nej, men det är så kul att vara här. Jag känner verkligen det. Men jag kände ändå att det var lite märkligt att jag sa så. Jag kom på mig, mitt i meningen. Men jag fortsatte ändå, trots att jag insåg vad jag höll på att säga, att det skulle kunna låta dumt.
Vilken start.
Ja, men varje tid har ju sina ideal. Det här slog mig när jag var på väg till jobbet, för då scrollade jag igenom nyhetsflödet och sociala medier och allt det där, kollade liksom, försökte hålla lite så här örat mot marken, vad är hett just ikväll. Gick väl sist och där. Men så ramlade jag över en grej som fick mig att fundera över, alltså, dagens ideal. Alltså, hur skulle du säga att man ska se ut idag enligt idealet? För det här pendlar ju. Jag tänker, du har ju verkligen örat mot marken.
Är det man eller kvinna du syftar på? Eller both?
Båda.
Eller men jag... allt emellan också, kanske.
Men om vi då tar män?
Nej, men inte... Förut var det ju väldigt mycket muskler. Bodybuilding. Eller så att det skulle, man skulle vara tränad. Det är inte alls lika viktigt idag, tror jag.
Är det inte?
Nej, inte som
det
man.
Det finns väl inte... Män av idag, alltså, har väl aldrig lagt så mycket tid på gymmet som de gör
idag?
Nej,
men då menar jag alltså, idag. Sen om du spolar tillbaka tiden 10 år, då kanske det var mer inne. Och...
Jo, men
det
kanske
också liksom... min... Alltså, jag kan ju bara prata för min generation också. Det är svårt att säga, alltså, tala om en ideal för alla olika...
Du menar din generation ute i torpet i Enköping?
Nej, men jag menar, när jag växte upp på 90-talet, då var det så här mycket när man fick okej-tidningar och sånt, en bild på Peter Andre i pool, typ. Alltså att det skulle vara verkligen bröstmuskler och så bland killar. Mm. Idag är det, upplever jag i alla fall, att om du går till de coolaste killarna så är det snarare... att du ska vara coolt klädd och vara cool som person. Alltså det är fokuset,
alltså,
har skiftat.
Även om, för jag menar, jag kan inte tänka mig att killar har lagt mer tid i gymmet än vad de gör idag. Men
jo,
du menar att det är sekundärt. Jo, några stycken, men nu är det ju liksom alla håller på.
Men det är mer för hälsan, tror jag.
Mm, okay.
Jag tror inte att det är för att bygga muskler på samma sätt som det var förr.
Så de här musklerna som de har, magrutorna som gömmer sig i rummet, de är liksom sekundära idag. Idag är det liksom viktigare att liksom vara snyggt coolt klädd i så fall.
Eller att vara en cool person, tror jag det har skiftat till. Mm. Och då typ vara unik, ha sin egen stil är väldigt så här, idag för både kvinnor och män. Att ha, att vara unik, och sen så klär sig alla unikt och då blir alla lika ändå på något sätt.
Jag fattar. På 1800-talet såg det annorlunda ut. Då ansågs det till exempel som ett tecken på välstånd och god hälsa att vara överviktig.
Mm.
Alltså riktigt rultig.
Ja, men jag vet. Jag har läst alla så här, Selma Lagerlöf-böckerna. Det handlar ju mycket om att man ska se frisk ut och inte
frisk
för smal.
Och fet.
Ja, precis.
Riktigt fint var att vara över gränsen av det vi idag kallar obesitas eller fetma. Det var liksom, ju fetare desto bättre egentligen. Och då fanns det till exempel olika herrklubbar för feta män. Det här var riktigt att så här, det krävde, nu låter det fel med ett nålsöga att ta sig in, för man var tvungen att vara tillräckligt fet för att överhuvudtaget få vara med. Jag vet att det är några amerikanska klubbar som krävde att man vägde minst 200 pound, och det är ungefär 90 kilo. Och tänk då att man är 1,50, då är ju 90 kilo ganska mycket. Mm. Så det var man tvungen, det var liksom minimivikten för att för överhuvudtaget få vara med. Och när man sen gick till en sån här tillställning så började man liksom att väga in sig inför folk.
Jaha.
Att ju mer man vägde, desto mer hög status var det.
Ja.
Och sen ägnade man sig åt stora middagar, spel och andra liksom, annan underhållning.
Men jag tror att det där har varit så tills vi blev industrialiserade och vi började få riktig välgång, och då liksom slog det över till att man ska vara, alltså, även om du har allt det här så ska du undvika det.
Mm. Men alltså, de här klubbarna var ju ganska heta i slutet på 1800-talet, i början på 1900-talet, och sen så försvann de ju lite grann, de sinade, intresset sinade bort när samhället istället började fokusera mer åt hälsa och fitness och sådär. Mm.
Jag tror ändå som kvinna så skulle du alltid, oavsett om det har funnits trender att kvinnan ska vara super, alltså det har ju varit hemskt när jag växte upp att det skulle vara anorektiskt nästan liksom. Men jag tror du kommer aldrig ifrån idealet att ändå ha midja, bröst eller rumpel, alltså former på kvinnor har alltid varit. Alltså om du inte ska vara heroin chic, alltså den här catwalk-modellen, då ska du istället vara
kurvig, inte bara liksom överviktig. Vi får aldrig bara vara, tänk.
Born with a broken heart med Damiano David där i Vaken med Peter och Lisa.
Vi pratade om ideal här innan för människor. Finns det något ideal för katter?
Att de ska vara söta.
Ja, men det är ju alla katter. Men för jag såg på P4 Jönköping och visste inte om jag skulle skratta eller gråta. Och lyssnarna får ju avgöra själv om man ska skratta eller gråta åt den här nyheten.
Mm.
Det var en kvinna i Värnamo kommun som hade en katt som var så chock att länsstyrelsens djurinspektör kräver att hon bantar ner den. Privatpersoner anmälde kvinnans katthållning. När inspektören besökte kvinnan konstaterades att katten hade fri tillgång till mat och godis och var kraftigt överviktig.
Den bara åt.
Ja, och nu måste kvinnan ihop med veterinär göra en viktminskningsplan för katten och redovisa hur bantningen går. Annars hotas på vite på 12 000 kronor. Alltså, herregud. Ett, hoppas katten mår bra.
Mm.
Och två, jag ska inte skämta för mycket om det här.
Nej.
Men, alltså, vi människor har ju också fri tillgång till mat. Alltså, tänk om någon kom hem till dig och bara, har du ett kylskåp här du kan gå in i när du vill? Alltså,
ofta många katter har ju fri tillgång till mat.
Mina katter har mat hela tiden, för de går in och ut hela tiden. Mm. Men de har inte godis, har de
och
inte.
Och vissa hundar har det också. Min förra hund, Tommy, han kunde ju ha maten framme hela tiden eftersom han typ åt bara på natten.
Ja, det är ju
fram till att han
med.
Fick en lillebror, då var vi tvungna att liksom ge dem två gånger om dagen, för lillebror ville äta hela tiden och ville fortfarande. Så min hund, Bobo, han är ju Alltså han skulle ju äta tills han sprack, som en labrador. Alltså, jag tror inte att han har några hungerkänslor.
Jag trodde katter var annorlunda på det där. För att, det här jag kommer till mitt dilemma nu. För jag tar upp det här av en anledning också, för att jag har två katter, varav en är... Alltså för det står så här, tecken på att en katt är överviktig. Revbenen känns inte vid rätt tryck. Tydlig fettkudde på magen. Och inget tydligt midjeparti när du ser katten uppifrån.
Det låter som du beskrev mig.
Nej, men alltså grejen är att det känns som att en av min katt är på riskzonen här. För de är systrar, men de är helt olika.
Helt olika personligheter och utseendemässigt.
Ja, en äter jättemycket och den andra äter mycket mindre då. Mm. Men jag vet inte hur jag ska göra då. Ska jag ge den ena och hålla fast den här andra katten och bara låta henne titta?
Vi försökte lösa det där genom att vi kollade på olika fodersystem innan vi fattade att vi var tvungna att byta till goder hundmat så att Tommy också skulle kunna börja äta. För han började sen, när vi bytte hundmat så började han till slut äta det vi gav honom. Mm. Också för att han hade en lillebror som stod då. Så här. Och då finns det så här foderautomater. Och så, om man har en katt och du har ett halsband så kan du ha ett chip. Och så sen så när din ena katt kommer fram...
De har inga halsband.
Nej, men de skulle ha det. Mm. Då skulle den liksom... Jag tror också att man kan koppla det på kattens chip som den har inchippat. Mm. Då ramlar det ut den runzon de har. Precis som kossor av idag som går på lösdrift. De går ju fram till en foderautomat. Och så läser foderautomaten av någon kod. Och så lassar den ner den mat som den har kvar för dagen.
Det kommer inte funka för att den stora katten... tränger bort den andra katten och äter, för hon är så himla hungrig. Och då går den andra katten och lägger sig, för hon bryr sig inte så mycket om mat.
Nej, hon går ut och tar en mus istället.
Ja, för hon är jägaren, den smala katten. Den andra ligger bara inne med mig och sover hela tiden. De är så himla olika. Ja. Också att jag har maten fram hela tiden för att det är lite gulligt att när jag kommer hem från nattjobb, då går jag alltid och lägger mig med den stora katten då, Alaska. Och så sover vi ihop. Och som jag går upp på toa, då följer hon med och bara, åh, vad gick vi upp för nu? Vad ska vi göra nu? Typ tror att vi är ett par. Typ. Och sen går jag och äter en macka, då går hon och äter sin mat. Och sen går jag och lägger mig igen, då kommer hon bara, ska vi sova nu? Och så sover vi lite till.
Hon är som en
liten
hund.
Jag vill inte ta bort hennes mat.
Nej. Men du får ju hålla koll på hennes vikt.
Men det finns ingen bild på den här katten. Det finns bara en bild på en annan katt. Så står det så här, den här katten har inget med
men jag kan säga, min hund Bobo, han fick ju gå... Vi kollade upp, han gick på en hälsocheck. Och då fick vi veta att han vägde nästan 1 kilo för mycket. Men. Och han vägde då nästan 3,8. Han sa att den här hunden ska väga max 2,8. Och nu har han gått ner 1 kilo. Så han väger faktiskt bara 2,7 nu. Så att han är ju liksom riktigt, riktigt fit blev han.
Ja, men jag tycker att... så länge inte katten mår dåligt.
Nej. Du får väl ta din katt till en sån här hälsokostperson som kan säga hur mycket den ska väga och vad den ska äta för att nå det målet.
Det är en bonnakatt. Den har sunt bondförnuft. Den har det programmet.
Har den verkligen det?
Ja, det har hon. Det kan jag tala om för dig.
Still pretend this game.
IMF med Sissa här i Vaken med Peter och Lisa. Du, jag har andra mansnyheter.
Okej.
Okay. Det är som att jag har något sånt mansprogram nu, men jag måste bara få ta den grej. Hur ofta pussar din kille dig?
Men nästan aldrig längre.
Va?
Nej, men vi... Jag orkar inte tjata. Jag hatar mig själv redan innan jag börjar, men... Vi har tre små barn. I can't stress this enough. Vi hinner inte.
Men om man ska iväg och pussa, alltså om man ska iväg och jobba pussas, på en, om man ska iväg, du är hemma
när
och
han
ska
kommer
iväg på
hem
jobbet.
Däremot så kan det vara en puss och sånt. Och vi är väldigt gulliga med varandra, men jag tror mer att vi typ kanske typ retkramas eller något. Vi kanske kramas mer än vad vi. Jag tror vi är kramare mer än pussare. Mm. Okay. Alltså att vi kan när det väl ges chans och barnen inte är helt galna så kan vi ge varandra en kram när vi går förbi varandra. Så gör vi nog mer. Mm.
Jag tänker, försök få honom att börja pussa dig lite oftare. Om du inte liksom...
Gud, vad är det här för krav?
För en psykologisk studie som utförts, där nämner man liksom... massa olika såna saker om hur män som kysste sina fruar innan jobbet lever i genomsnitt 5 år längre än de som inte gör det.
Ja, men det,
det här är en 80-talsstudie som man har liksom återknutit till nu.
Ja, men det är lugnt, för vi är inte gifta. Så den gäller inte
ja,
för oss.
Ja, det gör det visst det. Och det har ju att göra med att kyssar frigör hormoner.
Men kramar gör väl också det?
Dopamin. Mm. Oxytocin. Mm. Sånt där. Mm. Ja. Hur som helst så förbättrar du humöret och minskar stresshormonet kortisol.
Jag kan säga det att kortisolnivån hos oss två, den är hög.
Den är det?
Hela tiden går vi omkring och är livrädda för vad våra barn skitar på.
Thank you.
Hej, Mattias Hansson från P4 Country här. Vi är tillbaka på torsdag, Kristi Himmelfärdsdag, den fantastiska tiden 14.03, direkt efter P4 Extra. Då ska du få träffa Lisa Nilsson, som jag har träffat på en exklusiv intervju där vi går på djupet kring livet, kärleken och låtarna. Lisa Nilsson i P4 Country, torsdag 14.03.
Vaken.
Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.
Inte bra grupp med Veronica Maggio här i Vaken med Peter, Lisa och nu också Mats Karlsson Lennart från Ekoredaktionen. Välkommen in, Mats.
Ja, tack så mycket.
Du ska ta med oss till Schweiz.
Ja, precis. Till en alpdal där, närmare bestämt i, ska man säga, södra Schweiz. Där ligger, eller snarare låg, byn Blatten tills i eftermiddags. För då kom nämligen glaciären som tidigare hängde i bergsbranten ovanför dalen. Mm. Den lossnade helt enkelt och svepte med sig en massa jord och sten i sin väg ner mot byn. Det såg ut som ett vulkanutbrott nästan. Mm. Och lät fruktansvärt. Så det här var alltså en verklig naturkatastrof som inträffade.
Du skickade oss en video från tysk tv, tror jag det var.
Ja, schweizisk tv.
Schweizisk tv var det, men det var på tyska. Där kan man se bilder därifrån, och det är ju verkligen läskiga bilder som har kablats ut nu i internationell media.
Ja, och den här byn då är alltså till största delen då begravd, och husen är förstörda, helt borta i vissa fall. I magnitudhänseende så motsvarar det här en jordbävning på 3,1, hade någon räknat ut. Nu känner man ju till att det här var nära att inträffa, så att invånarna i byn Blatten evakuerades redan för en flera dagar sedan, faktiskt 300 invånare. Så det är bara, men det är en person ändå som saknas tydligen i samband med den här händelsen.
Får tankarna till Pompeji?
Lite alltså, grann.
Alltså man... även om det inte är alls samma sak, utan det var ju ett vulkanutbrott, men det var ju ändå röken som täckte hela staden sen.
Ja, precis. Mm. Och det påminner lite grann om ett vulkanutbrott med de här massiva molnen då, som kom.
Ja, verkligen, för det är verkligen moln som bara plöjer över hela dalen, och när man ser de här bilderna så känns det som att det är ju, du nämner ju glaciär, men det är ju en mängd jord- och stenmassor som har rasat i samband med att glaciären har släppt.
Ja, precis.
Som ju då har täckt. Så att man ser verkligen, det är mestadelen av den här staden eller byn är ju täckt och numera helt förstörd. Medan det är några hus som fortfarande, som klarade sig.
Ja, några stycken.
Ja, några få.
Men det var ju inte så mycket is kvar egentligen i den här lilla glaciären. Det är en sån här mindre glaciär kan man säga, som har hängt då som en filial till en större glaciär lite högre upp då, mycket större, medan en sån här en glaciärtunga brukar man ju säga, som liksom man gick från bergstopparna och ner i dalen och som då kan lossna, och det har hänt nu också.
Vad dystopiskt att gå och titta på den där innan och veta att den kan lossna. Om man bor, alltså, även om de evakuerade alla ett hem på något sätt.
Och eftersom det bara var några dagar sedan som de evakuerade de här byborna, så undrar man ju vad var det som gjorde att de förstod att det skulle släppa bara för några dagar sedan?
Science.
Ja, men det känns helt otroligt.
Men forskare har haft koll på den här Birch-gletscher, som den heter, länge. Och vetat, känt till riskerna. Och det är ju inte bara där heller i Schweiz just och i Alperna som glaciärerna sitter löst. Eller de är ju framförallt på väg att tyna bort då. Som en effekt av den globala uppvärmningen. Och jag var för några år sedan själv faktiskt i Schweiz och gjorde program om det här. Inte just i den här dalen, men på ett annat ställe. Mm. Då. Jag har sett det här.
Kunde du se när du var där och tittade att när du tittade upp på en sån här glaciärtunga, kunde man se att den kändes som att den skulle släppa, eller kändes den solid?
Alltså den faran nämndes ju där, men det var inte så att det låg en by precis under som det var. Här var det ju bara ganska nära mellan glaciären och byn i dalen. Men det fanns ju hela tiden den här, man jämförde ju med gamla fotografier framförallt då, så man såg hur otroligt mycket större och kraftfullare de här glaciärerna i Alperna var bara för kanske 20-30 år sedan. Så det har hänt så mycket på så kort tid. Och framförallt då så minskar de i yta, men det kan också bli så att just de här glaciärtungorna som sitter liksom fästade i större glaciärer och som har liksom hänger ner i branterna, de riskerar ju att lossna på fler ställen förmodligen.
Men en person saknas i alla fall i Blatten efter att den här glaciären har släppt, trots att man evakuerade hela byn för ett par dagar sedan. Mats Karlsson Lennart, tack så mycket för att du kom in.
Trucking right, I heard a dark voice beside of me, and I looked round in a state of fright. I saw four faces, one man, a brother from the gutter. They looked me up and down a bit and turned to each other. We'll be right back.
my silver chain. He said, I'll give you $1. I said, you've got to be joking, man. It was a present from my mother. He said, I like it, I want it. I'll take it off your hands and you'll be sorry. You cross me, you better understand that you're alone.
Dreadlock Holiday med TNCC här i baken med Peter och Lisa. Men inte bara det, när jag är Lasse Lindell från Trafiken här också. Mm. Välkommen in, Lasse.
Tack så mycket.
Du berättade för mig att du har en lugn natt, att det finns ingenting att rapportera så.
Inte just nu, nej. Och vi hoppas att det fortsätter.
Vi har faktiskt en trafikrelaterad historia som kommer lite senare. Vi ska nämligen prata om att få motorstopp.
Mm. När bilen bara stannar på vägen.
Har du varit med om det?
Jag har varit med om det, ja. Av lite olika anledningar.
Mm. Är det ofta att folk hör av sig till er på Trafiken och själva berättar att hej, vi har fått motorstopp, vi står i vägen?
Ja, det händer den här kvällen. Jag började här vid 19.15 ungefär. Det har faktiskt ringt 3 eller 4 stycken som har råkat ut för stopp på vägen.
Mm. Men och då ringer man själv? Det är inte så att det är folk som ringer... Som
Det här var specifikt den som stod, som har fått fel på sin bil, alltså, som har ringt. Sen är det ju andra som ringer och säger att andra står stilla på vägen eller vid sidan av vägen.
Och den personen heter inte Lisa Friberg?
Nej, inte vad jag vet.
Jag fick motorstopp idag. Jaha. Men det var det jag tänkte fråga. Vilka vägar rapporterar de om? Är det även små landsvägar?
När det gäller rikstid, som det är nu då, så har vi fullt fokus på de större riks- och europavägarna i och med att vi har hand om hela landet. Mm. När vi når lokala kanalerna igång mellan 06 till 18, helgfria vardagar, så då är det lite mera småvägar som kan komma med i rapporterna.
Ja, då. Mm. Jag fick motorstopp helt enkelt. Lade ut triangeln som man just ska.
Var?
Det här var i Örnsköldsbro, Uppsala. Var det någon som ringde in om det?
Riksväg 55.
Nej, det var inte riksväg. Det var en, alltså en...
Jag tänkte bara hur långt innan ditt fordon ställde du varningstriangeln?
Okej. 50 meter. Ungefär.
Var det okej, Lasse? Vad är praxis?
Ja, alltså om man kör 100...
Kanske var 30. 30 ungefär.
Kör man 100 km i timmen, ja, då rullar bilen, man brukar säga runda slängar 30. Jag tror att det är någonstans runt 27 någonting meter, man säger 30 meter per sekund. Och en normal reaktionstid är en sekund.
Ja, men det här var en långsammare, jag tror det var 50 här.
Mm. Då rullar bilen ungefär 15 meter.
Så då ska man sätta 15 per meter, sekund. Minst 15
per sekund.
Meter före.
Du har en reaktionstid på en sekund ungefär. Ja. Sen har du en bromssträcka.
Men det
så
som
hur
var
långt ska man stoppa då? 15 ja, meter, 15-20 meter?
Jag skulle nog säga, är det 50 km i timmen så sätt den 50 meter innan.
50?
Det var exakt det jag gjorde. Ja. Men det som var, varför jag satte den just där, var för att det var skuggor från träd som föll på vägen. Så jag satte den där det inte var skuggigt, för att man skulle se den. Så det blev perfekt en lucka, precis som var 50 meter.
Sen kan man ju stå efter en kurva till exempel. Då är det väldigt viktigt att man ställer den här triangeln före kurvan, så att folk vet att efter den här kurvan så kommer det...
Det
man
var får faktiskt ha en sväng.
Lite sunt förnuft helt enkelt om man får motorstopp.
Absolut, och man ska definitivt inte sitta kvar i bilen om det är en väg som har en lite högre hastighet.
Nej.
Utan kliv ur bilen, och är det en motorväg till exempel, så kliv ur bilen och kliv över det här räcket som finns.
Det har man ju varit med om många gånger. Man har sett hur folk sitter liksom i vägrenarna, alltså i diket.
Ja. Också, men jag har också sett folk som går omkring runt bilen på en sån här, alltså på E18.
Det är inte så smart.
Det är jätteläskigt att möta.
Nej, man ska inte göra det. Och det är samma sak där när det gäller bärgningsbilar och sånt. De behöver ha hjälp av en sån här TMA-bil, en sån här skyddsbil, alltså när de är ute på de här stora vägarna, just för säkerheten. Så att,
ja, vår bil blir bärgad.
Man ska alltid sätta säkerheten först.
Är det så att man har fått motorstopp någon gång, så vill vi jättegärna veta och höra dig berätta om det.
Alltså, ska prata om det.
Vart var du på väg? Hur löste det sig? Stannade någon, hjälpte dig? Blev det en dyr nota? För ibland är det jättedyrt när man får motorstopp eftersom att bilen trasig och man ska betala.
Ja, det här kommer bli...
Reparatör.
Ja, tur.
Det är din semesterresa
som ryker. Det är tur att jag jobbar 7 nätter den här veckan. Ja,
tack så mycket, Lasse Lindell. 020 999 444 numret till Trafikens tipstelefon. I did my best to notice when the call came down the line. Up to the platform of surrender, I was brought but I was kind. And sometimes I get nervous when I see an open door. Close your eyes, clear your heart. Cut the cord. Are we human? Or are we dancer? My sign is vital. My hands are cold. And I'm on my knees looking for the answer. Are we human? Or are we dancer? Human med The Killers här i Vaken med P3 och P4.
Hallå,
ska du vara med också?
Jag tänkte med. Men det där blir jättebra, Peter, som du har gjort nu.
Ja.
Nu får ni vara med lite behind the scenes.
Men du, det med Honey?
Nej, men det var fel. Ja, alltså fel. Okay. Det var det jag menade.
Jag blev lite orolig. Ja.
För nu är det så att vi ska prata om det här.
Aha, Honey.
Det var värt den här lilla snacken innan.
Ja, jag undrar vad det där var.
Alltså det här är ganska tråkigt, tycker jag. För nu är det så att det visar sig att importerad honung är oäkta oftast.
Vad innebär det?
Det innebär så här att det finns honung i hyllorna. Mm. Om du köper så här, honung som är från Kina eller från något annat land, den importerade honungen till Sverige har visat sig nu vara oäkta. Det här är nya tester som har gjorts. Det är SVT som skriver om det här. Det är biodlare själva som har använt en ny DNA-teknik. Och då har de kollat, och de flesta burkarna innehöll väldigt lite honung och istället mest socker och andra sötningsmedel.
Så de smaksätter socker istället?
Ja. Bara 4 av burkarna som var av importerad, det var 40 honungsburkar de testade, och bara 4 av de importerade honungarna visade sig vara, bara 4 av burkarna innehöll äkta honung, och det var de som var producerade i Sverige.
Så då, om man vill ha äkta honung, så måste man köpa svensk?
Ja, de resterande 36 burkarna innehöll alltså med socker och sirap. Och det här är, det står, de säger så här från livsmedels, det är en person som heter Yngve Kilberg som är biodlare då, som säger att det flödar in kinesisk fuskhonung som smakar honung, men konsekvenserna gör att det slår av benen för de europeiska biodlarna samtidigt som pollineringen i Europa minskar, vilket bidrar till sämre biologisk mångfald och lägre inhemsk livsmedelsförsörjning, säger Yngve Kilberg då, som nu ska vi se om han är han är biodlingsföretagarnas ordförande, så därför han pratar med dem. Och på Livsmedelsverket så har man tagit del av den här DNA-testen och anser att det här är allvarligt, men deras egna man har liksom ett testsystem här, men i de testerna så går de här honungarna igenom som honung, för de har inte den här nya DNA-tekniken. Så nu väntar man på en frågan ligger hos EU-kommissionen, och man ska liksom se om de om det är så att man kan göra någonting så att de här, att man godkänner de här nya DNA-testerna så att man kan plocka bort den här honungen från hyllorna, att man inte får kalla det honung, för nu får den ju kallas honung fast det liksom inte är honung. Och Svensk Dagvaglehandel har kontaktat sina honungsleverantörer, men då, ja, nu är det som det är. Nu är de här på hyllan. Men jag tänkte att det var lite public service att berätta ändå att vill du ha riktig honung, köp svensk honung och bidra till... Alltså jag får inte ha en åsikt om det här, men det här
det är
liksom
bara
faktan.
Faktan är, men om man vill ha äkta honung så är det man måste köpa. För
enligt
det andra,
de här nya
enligt det som är på... I butikshyllorna i Sverige är i så fall inte honung av det de har testat.
Och eftersom att lyssnarna tyckte det var så otroligt roligt att vara med behind the stage, alltså behind the scenes här på, när vi liksom gjorde programmet, så kan jag säga att lägg en låt nu, för de andra ljuden ska vara till nästa ingång. Så tar vi lite, det här är en tvåstegsraket, för jag tänkte nämligen berätta för dig om fler fake-produkter i livsmedelsbutiken.
Vad intressant.
Ja, Henk, stay tuned.
Åh, minst du sommarnätterna på cyklarna, när allt var vi för alltid obrytbart. Jag vände mig och log och du var bakom mig. Jag var så nära dig, ja jag var så nära dig. För en stund så kunde jag vara någon annan, vinden i håret under himlar utan moln. Jag vände mig och tänkte jag är framför dig, men ändå nära dig, ändå nära dig. Mörkret följer mig var jag än går. Varför blir det alltid så? Jag har mitt eget svarta moln. Jag saknade så, du var så nära mig. Jag var så nära dig. Ett sista bad och sen är sommaren slut.
torka håret med min handduk. Du var så nära mig, du var så nära mig. Solen sjönk och dagarna blev kortare. Dina fingertoppar mot min varma hud. Jag minns det som blixtnedslag i hjärtat. Du var så nära mig, du var så nära mig. Mörkret följer mig var jag än går. Varför blir det alltid så? När det så, du var så nära mig. Jag var så nära dig. Du var så nära mig.
Anna Tärnheim är nära dig.
Jag var så nära dig.
Ja. Vi pratar om den här honungen, den falska honungen i butiken som då är mest socker och sirap. I nya tester som man gjort, så man kan läsa mer om det här på SVT om man vill ha hela artikeln. Jag tänker inte läsa hela den. Men däremot så intervjuade de Maria Florin som är enhetschef på Livsmedelsverket och pratade mer om matfusk och andra saker som man fuskar med. Honung var ett av dem. Sen är det även kött.
Vi hade för några år sedan ett fall med fläskfilé som var färgad och som såldes som oxfilé. Och som upptäcktes av, om jag inte minns fel, så var det konsumenter som upptäckte att det var någonting som inte stod rätt till. Man tar en billigare produkt och säljer den som någonting dyrare helt enkelt. Och så tjänar man pengar på det.
Kerstin, det här är ingen entrecote, det här är en flintastek.
Vet du, jag har varit med om exakt det här.
Nej.
Med min mamma som ju var kock. Hon har sagt, här kan jag inte äta klart. Så nej, har vi lämnat restaurangen. Hon sa, det där var inte entrecote.
Jag har jättesvårt för griskött. Alltså jag äter inte det typ i princip. Medan nötkött kan jag äta. Så att jag hade nog också kunnat ta ett sånt.
Alltså,
jag
det är ju väldigt kunnat... stor skillnad, ja, i texturen. Och man känner ju
smaken,
att det inte...
Smaken, ja. Sältan.
Smaken kan man ju manipulera genom att man smaksätter. Men just konsistensen när man tuggar det, där känner man ju tydligt vad det är för någonting. Kan jag tycka själv. Ja. Om den inte är söndermald, då är det svårt att känna skillnad.
Mm. Anyway, jag tyckte det var väldigt så här... Lade märke till deras bakgrundsmusik i den här... Mm.
Man är
en hiss samtidigt som de gör intervjun. Nu var det nästa grej, och den blev jag lite besviken på, för den hade jag nog inte kunnat tagit, och det är kryddor.
Kryddor är ett typexempel på en produktgrupp som kanske framförallt blandas ut. Att man har en grundkrydda, vi säger oregano kanske, och så drygar man ut den med någonting annat som är mycket, mycket billigare. Så då får du lite grann oregano i burken, men inte det som du betalar för egentligen.
Alltså det som jag tycker är värst i det här, det är ju köttet.
Mm.
Sen honungen och sist kryddorna. Mm. För jag menar, om det smakar... Alltså jag kommer inte bli upprörd. Jag kommer inte märka det ens. Jag menar, om jag köper oregano och det smakar oregano, så kommer jag ju som jag. Men...
Mm.
Om det inte smakar oregano och jag liksom kryddar, då blir det liksom lite konstigt. Då blir jag missnöjd.
Mm. Men kött är också så känsligt för att man just... Alltså det finns ju olika anledningar till varför...
Man kanske av religiösa skäl inte kan äta till exempel griskött.
Nej, precis. Och andra... Alltså det finns ju hur mycket som helst. Man måste ju få veta vad det är för kött man äter.
Man kan ju vara också intolerant mot olika saker. Och det är jätteviktigt då att, att innehållsförteckningen stämmer.
Mm. Jätteviktigt. Men i alla fall, hur ska man göra då om man som du till exempel känner av så här, det här är fel eller något stämmer inte? Då ska Maria Florin, enhetschef på Livsmedelsverket, svara på det.
Man kan vara lite nyfiken och lite uppmärksam. Det skadar ju aldrig som konsument. Misstänker man någonting så kan man alltid kontakta sin kommun och säga att man har något tips av något slag. Man kan också kontakta Livsmedelsverket. Vi har en tipsfunktion. De är till för just det. Så när man misstänker fusk eller oegentligheter, om det är något som inte verkar vara det som står, så tycker jag att man ska höra av sig.
Mm.
så vill jag ge tips till SVT. Nästa gång ni gör en intervju med någon, gå ut ur hissen och gör intervjun. Ni kan inte stå i en hiss och intervjua folk.
Bakgrundsmattor är ingenting för dig.
Inte den här med trumpet. Förlåt, den var jättebra. Alltså jag fastnade ju verkligen
så för intressant.
Men saxofonen, nej. I like that he's not scared to dance. And you know I never make a move, but I like the way he touches you. I like the way you're intimate, and I can tell you're into it. Never seen you like this before. Girl, you deserve to be adored. Yeah, you look happy, but do you have someone for me? To be the one to turn me on. For me.
Vaken, det här är Vaken med P3
och P4 i Sveriges Radio.
Nu Ekot. Socialdemokraterna har nu klubbat igenom ett nytt partiprogram på kongressen i Göteborg. Men först efter att förslag om en stram migrationspolitik tonats ner. Mycket har hänt sedan 2013 då Socialdemokraterna senast uppdaterade sitt partiprogram enligt partiledare Magdalena Andersson som bland annat pekade på att samhället dragit sig tillbaka och politiken släppt kontrollen över samhällsutvecklingen. Under kvällen föreslog Rysslands utrikesminister Sergej Lavrov nya direkta samtal med Ukraina som ska hållas den 2 juni. Vår Rysslands korrespondent Maria Persson Lövgren om hur Ukraina har svarat.
De vill först se vad det är för ett förslag som Ryssland har eftersom Ukraina har sänt över sina detaljer som då skulle ingå i ett fredsavtal. Det har man redan skickat till den ryska sidan och man tycker att det bör också Ryssland göra innan man kan sätta sig ner och ha några vettiga samtal.
Men lite grann har det väl ändå kommit ut om det här ryska förslaget. Vad vet du om det så här långt?
Egentligen är det här förmodligen exakt samma som lades fram då när de träffades förra gången i Istanbul. Och många av de delarna har ju Ukraina redan sagt att man inte kan acceptera, sånt som att landet ska helt demilitariseras och att Ryssland ska få behålla de delar som man ockuperar plus resten av de här fyra regionerna i östra Ukraina.
Det sa Rysslands korrespondent Maria Persson Lövgren i samtal med Marianne Haslov. Grundskyddet i pensionssystemet ska ses över. Det har samtliga riksdagspartier beslutat. Syftet är att det ska bli effektivare, mer träffsäkert och få en enklare konstruktion. Pensionsmyndigheten konstaterar att dagens system är krångligt. Här slutar Ekot klockan ett med Henrik Berglind Delin.
Vaken med P3 och P4.
Tack så mycket Henrik. Klockan är 1:02. Det här är natten mot torsdagen den 29 maj. Peter Sundberg och Lisa Friberg finns med dig här i studion nu. Jonas Brothers, Love Me to Heaven. You cry. Jonas Brothers, här är vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg. Lisa är här efter en ganska jobbig dag på vägarna. Hon har fått ett rejält motorhaveri.
Alltså den här dagen har verkligen varit i en uppförsbacke, ordagrant, för att jag skulle åka hämta mina barn efter att ha jobbat natt. Alltså, jag sov i typ 4-5 timmar, så måste jag åka hämta mina barn. Och allt går bra tills bilen bara stannar.
Alla motorlampor börjar
lysa. Det börjar med att den låter lite så här. Nej, nej. Och då börjar jag känna så här, nej, 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 nej. Och sen så börjar den bara sakta ner. Alltså jag vet inte, jag är ingen bussebildoktor, men den börjar sakta ner. Och jag vågar liksom inte gasa, för den låter så konstigt. Och sen bara började lamporna lysa. Och så tänker jag, så jag kör in lite åt sidan och så försöker jag starta om den.
Ja.
För jag tänker att det kanske är något...
Ett kontroll-alt-elit.
Alltså, alltid när man ringer helpdesk här på Sveriges Radio. Inte för att vara så, men så första grejen är att starta om datorn.
Det gäller ju alla mackapärer. Ja. Alla kundservicer ringer om du har tekniska problem. Har du startat om datorn? Har du startat om hårddisken? Har du startat om... Ja, vad det nu kan vara.
Så jag försökte göra det, men då stannade bilen. Vi gick inte att starta igen.
Nej.
Jo.
Så då pallade du ut med din triangel, placerade ut den, och hur tog du dig därifrån?
Nej, men först och främst kom det en kille som började kolla på motorn åt mig. Han var jättegullig och kollade oljan och allt sånt där. Mm. För att jag är ju tjej. Nej, jag skojar. Nej, men jo, lite sant är det väl ändå.
Men han började kolla och undersöka bilen. Är det någonting han skulle kunna göra för att få igång den och sådär?
Ja, och det gick inte. Och sen så ringde jag min mannen i mitt liv. Och han skulle avveckla från jobbet och ta sig till oss. För jag insåg ju att hur ska jag hämta barnen nu?
Mm. Det var ju tur att du inte hade hunnit hämta dem, måste jag säga. För det är ju jobbigt att vara i den situationen med barn i bilen.
Nej, det hade varit
fruktansvärt. Man har tre barn under 4 år. Och så skulle du liksom jodla med dem där i dikeskanten.
Usch.
Så det var ju tur.
Ja, så ringde jag och sen så ställde ut varningsträng och gjorde allting rätt. Det hörde vi ju innan. Men det jobbiga är att jag har liksom inte alls fotriktiga skor på mig. Jag har så här tofflor, badtofflor med strumpor i. Mm. Men jag har fått det här stoppet i en uppförsbacke på riktigt. Mm. Jag måste liksom gå hela vägen till förskolan.
Oj, så du liksom lämnar bilen och så promenerar du till förskolan?
Göra?
Jag vet inte, ringa bärgningsbil.
Ja, men det gjorde vi också. Men den kommer ju inte komma nu.
Nej, nej.
Och jag måste ju ändå hämta barnen en viss tid. Mm. Jag kan inte ha dem där för alltid.
Så då traskade du till förskolan?
Ja.
Och vad gjorde du där då?
Hämta barnen i barnvakt, så fick jag gå till en lekpark med dem. Och bara, alltså det kändes som att det var så här, allt är bra, och att de trodde typ att det var en... De
att
såg
mamma var extra positiv den dagen och extra snäll.
Nej,
att hon tog dem till en lekpark.
Ja. Ja. Men de är nöjda i en lekpark i 5 minuter.
Jaha. Speciellt när de har varit på förskolan hela dagen och kanske gjort just den delen.
Ja, de var hungriga och griniga. Men sen så kom min man och hämtade mig. Men det var bara så himla... Alltså jag har alltid, när jag har sett folk som stannar och lägger ut den här varningsskylten och sånt, så är jag alltid bara så här, åh, jobbigt, men... Ja. Och nu när jag... Alltså så här, på vägen hit så såg jag en kvinna som också hade stannat med bilen. Och jag bara kände så här, alltså, du har mina stora... Alltså du... Mina sympatier. Så det har aldrig hänt mig förut. Mm. Så nu får jag bara sån... Är det här så här det känns? Jag har inte reflekterat över det innan. Hur jobbigt det är att få motorstopp. Ja.
Så du plockade upp henne. Är det hon som ligger och sover nu på vår redaktion?
Nej, det gjorde jag inte. Det var motgående riktning dessutom.
Ja, taskigt.
Jag hade inte stannat på motorvägen då.
Nej,
men det var ju väldigt många som stannade för mig. Mm. Alltså det var varenda bil. Det var en cyklist som stannade och bara...
Veckans händelse ute i byn.
Nej, men alltså, det var en cyklistkvinna som stannade. Det här var så kul. Hon bara, hur går det? Jag bara, inte bra. Alltså, vad tror du? Men hon bara, kan jag göra någonting? Och jag bara, men vad ska du... Alltså, jag sa inte det, men jag tänkte det. Vad ska du göra?
Ja, men vadå, skjutsa dig till förskolan
med sin cykel?
Ja,
med sitt barn och sin cykel.
Ja, hon hade barn. Hon hade redan pakethållaren full.
Nej, men nej, hon hade inte ens en paket. Så jag började bara så här, ja. Och sen var det andra som stannade och var så där, ska jag skjutsa? Men jag behövde den där jag behövde vara i fred.
Ja.
Så jag behövde promenaden för att rensa huvudet lite också.
Men bilen har åkt iväg nu någonstans.
Den är på verkstad.
Ja. Håll tummarna att det